Det här avsnittet kommer att belysa vildkvinnans tredje livsbud. Det handlar om kärleken till oss själva. Och det faktum att vi skapar villkor för den kärleken. Vi kan säga till våra barn, jag älskar dig oavsett vad som händer eller vad du gör. Men ger vi det till oss själva? Får vi samma villkorslösa kärlek? Har du lättare att älska dig själv om du gjort allt på din att göra lista? Om någon har berättat för dig hur bra din presentation var på personalmötet? Eller om du bara gick ner de där 15 envisa kilorna? Och hur är det med din partner, dina vänner? Sviktar kärleken om det plötsligt gör dåliga val eller glömmer bort att ringa på din födelsedag? Det är det här vi ska hjälpas åt att fundera över idag. Jag har som vanligt inte svaren, men jag vill berätta för dig om det tredje livsbudet. Jag är. Kärleken blir enkel och rak när vi slutar att villkora oss själva. Så välkommen till Självsnällpodden med Maria Hellander. Yes, jag pratar livsbud. Och ja, jag pratar om vildkvinnan. För dig som är ny lyssnare så vill jag förutom att önska dig extra varmt välkommen så vill jag rekommendera dig att gå tillbaka till avsnitt 47 om vildkvinnan. Där beskriver jag en arketyp som jag upplever att vi alla bär inom oss. Vildmannen för det som identifierar sig som män, men jag väljer att lägga fokus på det feminina. Hon, vildkvinnan. Hon är ett uttryck för någonting som vi har förträngt och förtryckt. Det vilda, det genuina, det urstarka feminina. Hon som vet att känslorna kommer med kunskap, som känner sig jämställd med naturen. Hon som har kontakt med sin sanning och inte kompromissar med det som är viktigt. Och vecka för vecka går vi nu igenom kartan till att hitta henne genom att utforska hennes livsbud. I det här avsnittet har vi alltså kommit till det tredje livsbudet. Och det är förankrat i solar plexus. Solar plexus chakrat som är vårt kraftcenter, vår inre eld, vår identitet, vilja och mod. Här skimrar kvaliteter som styrka, självkänsla, dynamik och kraft till att våga förändring. Och det bottnar i en kärlek och en respekt till oss själva. Att sluta villkora sig själv är i grunden en akt av självrespekt, integritet och inre styrka. Allt som är hemma i solarplexus. Dessutom är det genom denna självklarhet i vårt jag som vi också kan älska utan villkor. Det vill säga, jag behöver inte anpassa mig eller vara perfekt för att få kärlek. Jag är värd att älskas, precis som jag är. Och helt naturligt när vi tänker på kärleken till oss själva så tänker vi på självkänsla, det vill säga värde. Och självmedkänsla, att ha empati för sig själv när det är tufft. Men när jag började förbereda mig för det här avsnittet så kände jag hur less jag är på allting som har med självkänsla och självmedkänsla att göra. Jag har pratat, skrivit, undervisat om det i många, många år. Jag har till och med skrivit en bok om konsten att vara självsnäll. Begrepp och ord som vi alla kan vid det här laget. Ja, vi vet att vi ska vara snälla mot oss själva. Ja, vi vet att vi behöver öva på att visa oss själva medkänsla och sluta lägga vårt värde i prestation. Vi har läst alla självhjälpsböcker. Vi har gått på föreläsningar om att välja glädje. Vi har gått mindfulnesskurser. Så varför hjälper det inte? Vi fortsätter att lyssna på vår inre självkritiker. Vi fortsätter att prestera oss rakt in i väggen, trots att vi vet att vi behöver stanna upp, vara mindfulla och självempatiska. Kan det handla om ett enkelt litet ord som egentligen betyder allt? Kan det handla om tillit? Det är så lätt att säga, jag vet. Men vad betyder det egentligen att ha tillit till sig själv? Tillit. Att lita på. Jag litar på mig. Och det handlar inte alltid om att veta vad jag vill. Det handlar inte heller om att vara säker, stark eller orädd. Eller veta att jag klarar det jag vill. Nej, det handlar om att våga stanna kvar i sig själv. Också när jag känner oro, tvivel, osäkerhet. Att inte dra iväg i kontroll eller prestationsbeteende och att försöka bli lite bättre först. För varje gång jag börjar villkora min kärlek till mig själv, det vill säga jag är okej bara om jag lyckas hålla ihop det här, eller jag duger när jag gör någonting meningsfullt, så har jag egentligen tappat tilliten. Och vet du vad som oftast ligger bakom tillitsbrist? Jo, oro. Oro är tillitens motsats. Och oro får oss att sätta upp villkor mot oss själva, men också mot andra. Vi börjar liksom älska på distans. Med ett men. Som: om du inte är lika målmedveten som jag, då kommer det här inte att funka. Vi bjuder in, men bara om vi får garantier. Jag älskar dig om du bekräftar mig. Vi accepterar oss själva, men bara när vi lyckas prestera det där lilla extra. Det är därför jag tror att det här livsbudet är så viktigt. Kärleken är enkel och stark när jag slutar att villkora mig själv. Det handlar om att tillåta sig själv att vara. Jag är. Punkt. Utan villkor. Men jag skulle våga påstå att vi är ganska usla på tillit, men duktiga på att känna oro. Tidigare generationer levde med betydligt fler hot, men kanske också med större existentiell trygghet. Man visste att man var en del av ett sammanhang. Naturen, klanen, Gud, jorden. Man visste sin plats i sammanhanget. I sin cykel, sin mening. Och döden, det var en del av livet. Inte någonting att förtränga. Idag är vi oftast trygga på ytan. Men andligt och emotionellt rotlösa. Vi har hem, vi har bil, vi har jobb, vi har utbildning. Vi har mat för dagen. Vi har snygga kläder. Vi har vänner. Ja, vi har många saker som kan kännas tryggt. Och vi har aldrig varit mer individualistiska eller mer oroliga. Samhällsvetenskapliga studier visar att samhällen med högre tillit och sammanhang har lägre mental ohälsa. I moderna individualistiska kulturer minskar känslan av meningsfullhet, trots att levnadsstandarden och tryggheten ökar. En stor studie med 14 miljoner böcker som man gick igenom och räknade ord på visade att uttryck för depression, ångest och negativa tankemönster har ökat kraftigt sedan 1980-talet och nu överträffar nivåer från både världskrig och depressionstider. Så det vi känner uttrycker vi också i konsten och litteraturen. För några år sedan så läste jag en intressant bok av Roland Paulsen som heter Tänk om, en liten studie i oro. Jag minns att Paulsen skrev att oron har vuxit lavinartat under de senaste århundradena. Och forskarna bekräftar det vi själva vet. De senaste decennierna har både depression och ångest ökat, särskilt hos unga. Men paradoxalt nog lever vi i en tryggare tid än någonsin. Kanske är det just det som vår tid saknar allra mest, en djup förankring, tilliten. Inte bara i oss själva, utan till något större. Kanske handlar vildkvinnans tredje livsbud om att återvända till tilliten, till kroppen, till jorden och därifrån möta oss själva utan villkor. Ja, vi vet vid det här laget. Vi vet att vi inte behöver prestera för att få finnas. Vi vet att vi är värda kärlek även när vi inte lyckas. Ändå är det som om att vi glömmer. Som att något i oss fortsätter att viska. Inte förrän du har gjort mer. Inte förrän du är bättre. Inte förrän du har blivit någon. Då kanske. Och så började jag tänka på en gammal gudinneberättelse. En myt som bär något djupt och sant i sitt hjärta. Berättelsen om Sol, eller Sunna som hon även kallas. I den nordiska mytologin finns det en gudinna som heter Sol. Hon är dotter till en man vid namn Mundilsfari. Och hennes skönhet var strålande. Ja, den var så strålande att gudarna gav henne ett stort uppdrag. Nämligen att köra solvagnen över himlen. Hästarna som drar vagnen heter Arvakr, som betyder tidigt vaken, och Alsvidr, som betyder mycket snabb. Men Sols resa är inte fri och fridfull. Hon är ständigt jagad av vargen Sköll, som vill sluka henne. Hennes bror Måne kör månvagnen och han jagas av vargen Hati. Det sägs att vargarna till slut kommer att hinna kapp dem vid världens undergång, Ragnarök. Men tills dess kör hon vidare, varje dag, orubblig, strålande. Och det är det här jag älskar med Sol. Hon vet att hon är jagad, men hon kör ändå. Hon fullföljer sitt uppdrag, hon lyser, hon tvekar inte på sin plats i rytmen. En arketyp för tillit. I mina ögon blir solen symbol för det tredje chakrat, solar plexus. Här bor viljan, kraften, modet att vara den jag är. Och kanske framförallt tilliten till mitt eget ljus. För när vi börjar villkora oss själva, jag duger bara om, så slocknar elden. Vi släcker vårt eget ljus. Men Sol visar en annan väg. Hon säger, låt vargarna springa. Låt självkritiken skälla. Jag kör ändå. För jag är. Och där föds kärleken. Den enkla, starka, ovillkorade kärleken till oss själva och andra. Inte som en prestation, utan som ett naturligt tillstånd. En eld som brinner för att vi ger den syre. Och solgudinnan är ju inte unik för Norden. I Japan rider solgudinnan över himlen och anses vara en förmoder till kejsarsläktet. I Litauen dyrkades Salute, solens moder, som dagligen red över himlen i en vagn dragen av gyllene hästar. Och i forntida Tyskland fanns också en sunna, mycket lik vår sol, även hon jagad av en varg. Det är som att kvinnor i alla tider har vänt sig mot solen, inte bara för värme utan för styrka. För att minnas, jag är. Jag får ta plats. Jag får lysa, även när det är svårt. Det är när vi har tappat tilliten till att vi får vara oss själva som oron kommer in. Och bristen på tillit skapar ett behov av kontroll. För det är så lätt att tro att vi är rationella bara för att vi vill ha lite ordning. Bara kolla en extra gång. Bara säkerställa att ingenting går fel. Men under ytan bor någonting annat. Kontrollens drivkraft är sällan logik. Det är oro. Jag ser det hos mina klienter. När ångesten stiger städas besticklådan, kryddhyllan sorteras i alfabetisk ordning, badrumsskåpet rensas. Och plötsligt finns det en mikroskopisk känsla av kontroll i en värld som känns otrygg. Så vi försöker styra det yttre eftersom vi tappat tilliten till det inre. Vi känner att vi måste prestera för att vara älskade. Att vi måste vara duktiga för att vara trygga. Och det är så vi börjar villkora oss själva. Jag är värd att älskas när jag har gjort allt rätt. Jag duger om ingen blir arg på mig. Jag är trygg när jag har dubbelkollat allt. Men vad händer då med kärleken, med spontaniteten, med livsglädjen? Den krymper när vi behöver kontrollera allting. Vår värld blir mindre. Vi säger nej till det oväntade, nej till det kreativa, nej till livet som flödar fritt. Och kanske viktigast, vi säger nej till oss själva, till det som är sant, levande, impulsivt och oförutsägbart. Jag ser det så ofta hos mig själv. Kontrollen är en lurig rackare som erbjuder en falsk tillit. Så ofta ligger den och lurar på mig när jag känner att jag har lust att göra något spontant. Som när inspirationen faller över mig och jag tänker att åh, nu skulle jag vilja prova mina nya färger och måla en tavla. Då smyger kontrollen upp bakom mig och viskar men vänta nu, har du sett hur gräsmattan ser ut? Du borde definitivt klippa den. För vad ska grannarna tänka om gräset är högt och ogräset är frodigare än dina kryddbuskar? Slarvigt, Maria. Skärp dig nu och ta fram gräsklipparen. Vad upptäcker jag här? Ett behov av att tukta min trädgård. För att kontrollera oron över vad grannarna ska tycka och tänka. Oro över att inte få tillhöra. Att bli bedömd som lat, otillräcklig, inte förtjäna en sån här vacker plats att bo på om jag inte tar hand om den. Och där försvann lusten, tryggheten, tilliten till att jag får. Tillit är att våga stå kvar i det vi inte kan veta. Att välja att inte ringa det där samtalet, inte dubbelkolla mejlet, inte rätta till, inte stänga känslan. Tillit är att andas och att lita på att vi kan möta det som händer, även om det inte blir som vi har tänkt. Kontroll kan bli som ett knark. Vi upplever att vi hela tiden behöver ligga steget före för att dämpa stressen och oron. Vissa häller upp ett glas vin eller äter en bit choklad och andra behöver vara extra hjälpsamma för att kontrollera att inte någon blir besviken på en. Så låt oss nu tillsammans söka efter tilliten. Din kropp vet den känslan, men hjärnan försöker att skapa den genom rationella steg, genom den logiska tanken om att bara jag bekämpar oron så infinner sig tryggheten. Så för att förstå tilliten behöver vi göra den till en upplevd känsla. Vi behöver påminna kroppen om att det är någonting den kan. den vet. Men okej, för att påminna kroppen så behöver vi också ge hjärnan konkret kunskap som motiverar dig för att utforska din tillit. Då behöver vi lära oss mer om kroppens fantastiska lilla knep att skapa trygghet, nämligen genom att producera signalsubstansen serotonin. Serotonin är hjärnans viktigaste budbärare för att reglera ditt humör, din ångest, din sömn, aptit och dina tarmrörelser. Den bidrar till känslor av lugn, trygghet och stabilitet, alltså det som vi tolkar som tillit. Cirka 90-95% av serotoninen finns i mag- och tarmkanalen, resten hittar vi i hjärnan där den stabiliserar våra humörsvängningar. Och för att kroppen ska kunna låta serotoninet flöda fritt behöver vi vår sömn, vårt dagsljus, dagliga rörelser, rätt näring, närhet och beröring. Serotonin är inte en kick, det är trygghet. Det är inte ett fyrverkeri som dopamin. Det är som en solvarm sten att luta ryggen mot. Det viskar till kroppen, du är okej, du är trygg, du hör hemma här. När vi gör saker som får kroppen att känna trygghet, som att promenera i dagsljus, få ögonkontakt, bli kramad eller ligga i gräset, då frigörs serotonin. Det är som att nervsystemet säger, du behöver inte fly. Du behöver inte bevisa något. Du kan vila nu. Du kan också koppla det till magkänslan. Jag menar, det är ju inte en slump att vi säger att jag känner det i magen. Vår tarm är ett nervcenter, ofta kallat den andra hjärnan. Och det är här serotoninet, eller det mesta av serotoninet, produceras. Det som påverkar vår inre stämning. När magen är lugn är ofta tankarna också lugna. När vi lyssnar till vår magkänsla, lyssnar vi till en vis kropp som inte jagas av rädsla. Alltså vill vi ha tillgång till vårt serotonin. Vi behöver hjälpa kroppen att hjälpa själen. Ett viktigt steg i att öka din tillit är att ta hand om din kropps grundläggande behov. Att ställa dig frågan, tar jag hand om mig själv? Hur är min sömn? Låter jag kroppen röra på sig varje dag? Får jag näring i form av riktig mat? När pratade jag med en god vän sist? Eller blev kramad av någon som betyder något för mig? Så här, min vän, har vi en förklaring för hjärnan om hur allting hänger ihop, kropp och själ. Hjärnan säger, jag behöver bara sitta kvar lite längre till på jobbet för att hinna färdigt allting jag måste göra. Kroppen säger, jag behöver promenera hem nu i dagsljuset så jag får en skön sömn. Så vem ska du lyssna på för att du ska säkerställa ett flöde av tillit i din kropp? Tillit är alltså inte ett beslut vi tar med hjärnan. Det är en känsla i kroppen. En slags mjuk närvaro i magen. Ett öppet hjärta. En rygg som vågar slappna av. Det är serotoninets språk. Inget hotar mig just nu. Tillit kan inte tvingas fram. Men det kan övas fram. Vi kan öva tillit genom kroppen, genom att gång på gång låta nervsystemet erfara, jag är trygg här, jag är trygg nu. Kanske börjar det i något så litet som att lägga en hand på magen, känna andetaget eller låta fötterna möta jorden med lite mera tyngd, att blunda och säga till sig själv, jag är här, jag håller mig själv. Jag finns kvar oavsett vad som händer. För det är just det tillit är. Att veta att jag håller mig själv också när världen skakar. Att veta att jag inte överger mig även när andra gör det. Att veta att jag inte behöver vara perfekt för att få min egen kärlek. Detta är vildkvinnans styrka. Hon vet att hon inte kan kontrollera världen, men hon kan vara sann mot sig själv. Hon står inte kvar i det som krymper henne. Inte för att hon är oberörd, utan för att hon har lärt sig att hennes värde är okränkbart. Att hennes plats i livet, i naturen, i helheten aldrig kan villkoras bort. Men jag har också en annan fundering när det kommer till tillit. Kanske är det inte bara signalsubstanserna vi saknar. Kanske är det inte en trygg anknytning eller en stark självkänsla vi behöver. Kanske är det någonting större. Något mycket äldre. För någonstans längs vägen tappade vi kontakten med det heliga. Vi slutade se världen som besjälad. Vi bytte ut vår plats i ett sammanhang mot ensamheten i ett system. Vi lever i ett samhälle där vi själva förväntas vara både trygghet, lycka och vår egen plan B. Vetenskapen blev vår religion och individualismen vår trosbekännelse. Det är inte konstigt att vi blir trötta eller rädda. Förr så bad vi när vi var rädda. Vi knäppte våra händer, tände ett ljus, vände oss mot naturen, mot gudarna, mot en förfader, ett mysterium. Vi sa, hjälp mig, led mig, håll mig, visa mig vägen. Idag säger vi, jag måste lösa det här. Jag behöver kunna kontrollera detta. Men kanske behöver vi få be igen. Inte till någon särskild gud, utan till vinden, till marken, till träden som stått kvar genom århundraden. Till någonting som är större än våran oro. För forskning visar att människor som ber, mediterar eller känner sig som en del av någonting större upplever mindre stress, högre välbefinnande och en starkare tillit till livet. Så det bästa är med det här att det behöver inte vara religiöst. Det kan vara så enkelt som att lägga en hand på marken och viska, jag är en del av dig. Du bär mig. Men jag vill också, jag vill ge dig en bön. Jag vill ge dig en bön som inte är religiös, utan en bön till Moder Jord. En bön som är enkel, som du kan använda, kanske inte de orden som jag säger nu, men bara för att visa att det är någonting som händer inom oss när vi tillåter saker och ting att vara heliga. Moder Jord, jag vilar min oro i din famn. Du som bar mig innan jag visste vem jag var. Du som håller mig när allt annat svajar. Hjälp mig att minnas att jag hör hemma här. Hjälp mig att lita på att jag får finnas. Lär mig att andas som träden andas. Att stå som det står. Rotade, rörliga, levande. Jag ger dig min rädsla. Jag ber om din styrka. Tack för att jag får tillhöra dig. Så är det. Så har det alltid varit. Låt mig få ge dig några fler övningar i tillit. Små dagliga ritualer som kan hjälpa dig med att påminna kroppen om det som den redan vet. Den första övningen är att återvända till kroppen. Att börja och avsluta dagen med 3 medvetna andetag. Där du också säger till dig själv: jag är trygg här. Den andra övningen är en spegelövning. Jag utmanar dig att se dig själv i spegeln. Lägga en hand mot hjärtat och säga till dig själv: jag är på din sida. Jag håller dig. Den tredje övningen är att utforska din vilja att kontrollera. Så ställ frågan när du vill komma igång och kontrollera saker. Ställ frågan: vad är jag rädd för just nu? Och sen: vad skulle jag göra just nu om jag litade på mig själv? Om jag litade på livet? Om jag kände tillit? Den fjärde övningen har självklart med naturen att göra. Gå ut, lägg dig på marken, i mossan, i gräset, på sanden och titta uppåt mot trädkronorna, mot himlen, mot molnen. Och känn att naturen inte kräver någonting av dig. Den visar dig hur det är att tillhöra helt villkorslöst. Kanske har någonting i dagens avsnitt talat till dig. Kanske har det landat i dig. Kanske har det gett dig kunskap, nyfikenhet, motivation om att utforska din inre vildkvinna och hennes livsbud. Du hittar alltid mer kunskap och information på mariahelander.se. Där hittar du även mina utbildningar och andra saker som jag kanske kan hjälpa dig med. Du får även alltid väldigt gärna skriva till mig, maria@mariahelander.se, om du har funderingar som du vill dela med dig av, tankar eller berätta vad du upplevde när du började utforska din vildkvinna. Det är dags att börja öva dig i tillit och sluta villkora dig själv. Tack för att du har lyssnat. Hej då!